Djurens rätt nummer 4 2010. 1. Inledning och innehåll. Djurens rätt nummer 4 2010 ges ut av förbundet Djurens rätt och är redaktionellt självständig. Jonas Nilsson är chefredaktör och ansvarig utgivare. Hör gärna av dig till redaktionen, telefon 08 555 914 30. Inledare. Goda nyheter trots allt. Av Jonas Nilsson, chefredaktör. Samma dag som vi ska lämna den här tidningen till tryck nås vi av en glädjande nyhet som kommer att spara livet på 300 000 möss årligen. EU har beslutat att ersätta djurförsök för påvisande av toxiner i skaldjur med ett test som inte använder djur. Djurens rätt har genom sitt aktiva deltagande i Europeiska koalitionen mot djurförsök, ECEAE, varit en del av det långvariga arbete som lett fram till beslutet. Smolk i glädjebägaren är att djurmetoden kommer att användas i en övergångsperiod på 3 år, men nyheten bekräftar ändå en känsla jag just nu har, trots trista rapporter om att den uppenbara vanskötsel av både minkar och grisar som avslöjats under det senaste året inte verkar leda till efterföljd för djurplågarna. Det finns ändå en hel del goda nyheter att ta del av för oss djurvänner. I det här numret av tidningen skriver vi bland annat om Stockholmspolisen kommande satsning på särskilda djurskyddspoliser och om att justitieombudsmannen efter en anmälan av djurens rätt tagit de djurförsöksetiska nämnderna i örat, vilket åtminstone i ett första läge verkar leda till att färre djurförsök godkänns. Du kan också läsa om ett riksdagsförslag för att värna veganers livsstilsval. Det är kanske inte lika roligt att läsa om eldsjälar som lämnar arbetet i förbundet, men när man får veta bara aldrig så lite om de enorma insatser blivande pensionärerna Birgitta Karlsson och Helene von Sydow lagt ner, fylls man av både beundran och inspiration. Och de kommer förstås inte att lämna sitt engagemang för djuren. På våra fokussidor skriver vi den här gången om hur onaturligt människor behandlar djur. Det gäller bland annat att aveln gör djuren illa, något som handgripligt illustrerades av en av föreläsarna på Jordbruksverkets djurskyddskonferens i november. Hon delade ut sugrör och instruerade åhörarna att andas genom dem, samtidigt som vi reste oss upp några gånger. Så fick vi för en stund uppleva hur det känns att vara bulldog, en ras som avlats fram med så liten luftstrupe att de ibland svimmar av syrebrist. Skillnaden är att vi kan välja bort det där sugröret. Låt oss alla fortsätta arbetet för att djuren ska slippa lida. Välkommen till ett nytt nummer av Djurens rätt. Skriv gärna till oss. Djurens rätt-redaktionen, box 2005 12502 Älvsjö. E-post djr@djurensratt.se. Här följer nu innehållsförteckningen för taltidningen, vilket är ett urval av den tryckta tidningens artiklar. Artikel 2. Nyheter med följande rubriker. Fler underkända djurförsök efter JO-kritik och Stockholm storsatsar på djurskyddspoliser. Artikel 3. Fokus har följande underrubriker. Onaturligtvis, myten om det naturliga, förädlat material och naturligtvis. Artikel 4, porträtt och aktivist innehåller BC blickar bakåt och 3 om BC. Och i artikel 5, konsument, hittar du dessa rubriker. Gabriella testar bland annat en vegansk grönsaksbiff med currysmak. Dessutom bä och bu och färdig mat i julklapp. I artikel 6, kultur, kan du läsa om Mitt skriv som hund och 2 recensioner med rubrikerna Grisar byggde landet och Trillerartat om mat. Och artikel 7, debatt, har underrubriken 3 miljoner oskyldigt dömda. 2. Nyheter. Fler underkända djurförsök efter JO-kritik. Stockholms södra djurförsöksetiska nämnd avslog var sjunde ansökan vid sitt senaste sammanträde. Vanligen godkänns 99% av försöken. Sammanträdet var det första som hölls efter att justitieombudsmannen uttalat kritik mot hur de djurförsöksetiska nämnderna hanterar jäv. Djurens rätt JO-anmälde 2009 tre olika djurförsöksetiska nämnder för brist i jävshanteringen. Förbundet ansåg att nämndledamöter med koppling till en ansökan om djurförsök helt skulle lämna beredningen av ärendet och inte som praxis varit när själva beslutet om godkännande eller avslag fattats. Beslutet i ärendet kom i oktober i år. Justitieombudsmannen JO håller med djurens rätt om att hanteringen strider mot förvaltningslagen. Enligt JO har bristerna sin grund i en alltför informell handläggningsform samt att, citat, metoden att i de beslutande organen engagera företrädare för de som ofta uppträder som sökande, slut citat, bidrar till en risk för att jävsproblematiken byggs in. Det innebär att JO tydligt pekar på att det är de djurförsöksetiska nämndernas sammansättning som är problemet, konstaterar djurens rättsansvarige för försöksdjursfrågor Staffan Persson, som också är suppleant i Stockholms södra djurförsöksetiska nämnd. Vid nämndens sammanträde i slutet av oktober inledde ordföranden Per-Erik Andersson med konstaterandet att JOs beslut måste följas. Det ledde till att en ledamot från Karolinska institutet fick lämna behandlingen av 25 ansökningar, medan fyra ledamöter anställda vid AstraZeneca inte kunde delta i behandlingen av 8 ansökningar. Jag tycker att diskussionsklimatet blev bättre jämfört med de gånger då jäviga ledamöter deltagit under prövningen fram till beslut, säger Staffan Persson. Även utfallet blev annorlunda än brukligt. 6 avslagna ansökningar av totalt 41. Sammanlagt berörde de avslagna ansökningarna över 2000 djur. 2 av avslagen gällde ansökningar om fortsättning av försök som tidigare godkänts av nämnden. Motiveringen var att de var bristfälligt skrivna och att de så kallade avbrytningspunkterna, då försök ska avbrytas av djurskyddsskäl, måste förklaras på bättre sätt. Både i de tidigare godkända ansökningarna och i de nu prövade förringar sökanden djurens lidande. Men den här gången blev det avslag. Besluten nu är i enlighet med den lagstiftning som nämnden ska tillämpa. Bland annat att djuren inte får utsättas för större lidande än vad som är absolut nödvändigt, förklarar Staffan Persson. 4 ansökningar avslogs därför att de var så omfattande att de inte kan ses som tilläggsansökningar. De djurförsöksetiska nämnderna ska enligt djurskyddslagen avväga om lidandet djuren åsamkas berättigas av försökens angelägenhetsgrad. Den här nämnden, och i ännu större omfattning andra nämnder, har godkänt flera tilläggsansökningar av liknande omfattning som de nu avslagna. En omfattande tilläggsansökan är inte möjlig att pröva enligt lagstiftningen, säger Staffan Persson. Text Jonas Nilsson. Stockholm storsatsar på djurskyddspoliser. Vi behöver ett gäng som kan det här med djur. Just nu pågår rekryteringen till en helt ny djurskyddsgrupp inom Stockholmspolisen. Länspolismästare Karin Götblad har tagit initiativet till satsningen som omfattar 6 specialutbildade poliser, bilar och annan utrustning. Gruppen ska vara igång i början av nästa år. Text Louise Sedelöv. I dagsläget finns i varje polismästardistrikt i Stockholm enskilda handläggare som arbetar med djurskyddsärenden samt en djurgrupp inom Citypolisen. Men enligt polisinspektör Håkan Andersson är en helt ny satsning på gång. Det handlar om skapandet av en yttre djurskyddsgrupp som med speciell kompetens ska vara ute på fältet och hantera djurfrågor. Det satsas stort med personal, fina bilar och utrustning. Det är mycket positivt, säger Håkan Andersson, som är chef för Citypolisens befintliga djurskyddsgrupp. Den nya gruppen kommer att hantera olika typer av ärenden som involverar djur, bland annat brott mot djurskyddslagen, djurplågeriärenden och lagen om tillsyn av hundar och katter. De kommer också att stötta när länsstyrelsen begär handräckning i olika utryckningar. Den bärande tanken har varit att vi behöver ett gäng som kan det här med djur. Det är en vit fläck på kartan för många människor, såvida man inte har ett personligt engagemang. Därför kommer vi söka folk med rätt bakgrund för att det ska bli professionellt. Inom kort kommer samhällets olika djurskyddsaktörer, däribland djurens rätt, att bjudas in till polisen för att utbyta kunskap och synpunkter. Ansökningstiden till de 6 tjänsterna går ut den 25 november och man räknar med tillsättning tidigast 1 februari nästa år. Så snart det är klart drar vi igång utbildningen och så är vi på fältet inom några veckor. 3. Fokus. Onaturligtvis. Djur ska ha det bra, upprepar landsbygdsminister Eskil Erlandsson som ett mantra var gång en ny djurhållningsskandal uppdagas. Mat, vatten, ren bur eller box och vård om det behövs. Mer än så begär de väl egentligen inte. Jo, djuren måste också ges möjlighet att bete sig naturligt. Det slår djurskyddslagen fast. Men i en nyligen publicerad rapport beskriver djurens rätt sakkunniga hur verkligheten kolliderar med djurens behov. Det handlar om kor och kalvar som skiljs åt direkt efter födseln, hönor i bur, grisar som inte får böka, minkar som inte tillåts simma, råttor som inte ens kan sträcka på sig och fiskar i akvarier och odlingar som varken får tillräckligt utrymme eller möjlighet till socialt beteende. Hästar hålls ensamma, katter inomhus, kaniner i burar där de inte kan gräva hålor. I utdrag ur rapporten Naturligt beteende berättar vi mer om varför djurens beteendebehov måste tas på allvar och djurskyddslagen uppfyllas i praktiken. Vi berör också konstigheter som extremavel och djurparker. Företeelser där många djur onaturligtvis faller offer för människans godtycke. Myten om det naturliga. Slaktsvinen har ju aldrig fått böka i jorden, så det har de ingen längtan efter att få göra. Familjens kanin behöver inte anstränga sig med att gräva någon håla. Den har ju en ren och fin bur och minken på pälsfarmen klarar sig bra utan att simma för den får så näringsrik mat serverad. Så kan det låta. Men konsekvenserna för djuren blir förödande om vi tror på myten om att det som djuren inte känner till kan de heller inte sakna. Grisen behöver böka, kaninen behöver få gräva hålor och minken behöver simma för dessa behov är medfödda och till stor del oberoende av yttre omständigheter. Hindras djuren från att utföra sådana beteenden mår de dåligt. Etologi handlar om djurs beteenden och dess orsaker. Ett sätt att förklara vad som menas med naturligt beteende är det beteende som utvecklats under evolutionen. Naturliga beteenden speglar djurens behov. Det som avgör om djuret har behov av att utföra ett visst beteende, till exempel att sitta högt på natten, bygga ett bo eller vältra sig i gyttja, är om individen är motiverad att utföra beteendet eller inte. Motivationen att utföra olika beteenden är utvecklad för att fungera i den miljö som arten är anpassad att leva i. Många beteenden är djuren så starkt motiverade att utföra att de kräver sitt utlopp oavsett yttre omständigheter. Ett exempel är hönors behov av att sitta högt och sova. Även om de aldrig har sett ett rovdjur så vet hönor alldeles av sig själva att på natten ska man sitta högt. På samma sätt vill en sugga bygga bo åt sina nyfödda även om hon redan har en varm och skyddad miljö. De suggor som inte tyckte det där med bobyggandet var så viktigt och de hönor som trivdes med att sova på marken fick inte lika många överlevande ungar, så de egenskaperna har sedan länge dött ut i det vilda. Att vältra sig i vatten eller gyttja är exempel på ett beteende där grisarnas motivation att vältra beror på yttre omständigheter som vilken temperatur det är. Grisarna vältrar sig för att kyla ner sig och behöver de inte kyla ner sig så är de heller inte motiverade att ta ett dopp. Om djuren inte ges möjligheter att utföra de beteenden de är motiverade till uppstår frustration. När beteendet hindrats länge eller om det är mycket starkt motiverat kan djuret utveckla beteendestörningar. Exempel på det är svansbitning hos grisar och fjäderplockning hos hönor. Ytterligare exempel på beteendestörningar är så kallade stereotypier. De förekommer inte hos djur i det vilda utan utvecklas bara i fångenskap. En stereotypi är rörelser utan uppenbar funktion som upprepas på samma sätt under lång tid. Oftast är stereotypierna ett sätt för djuren att hantera en påfrestande situation. Stereotypier hos rovdjur har ofta med förflyttning att göra, kopplat till deras stora rörelsebehov. Grisar, nötdjur och hästar får istället stereotypier som har med munnen att göra, kopplat till deras stora födosöksbehov. Domesticering är den genetiska förändringsprocessen hos djur från ett liv i det vilda till ett liv mer eller mindre kontrollerat av människor. Djurpopulationer förändras under domesticeringen och egenskaper som färg och storlek skiljer sig ofta åt mellan dagens tamdjur och deras vilda förfäder. Men när det handlar om beteenden är skillnaderna små. Inga nya beteenden verkar ha tillkommit hos de domesticerade arterna och få av beteendena hos de vilda förfäderna har försvunnit. Beteendet kontrolleras av genetiska mekanismer som formats under tusentals år av evolutionen i naturen och de mekanismerna har bara förändrats en aning av domesticeringen. Även om alla viktiga beteendebehov finns kvar har djuren på andra sätt förändrats av domesticeringen och produktions- eller utseendeinriktad avel. Dessa förändringar kan försvåra djurens möjligheter att bete sig naturligt. Ett exempel är att det är vanligt att grisar i grisindustrin som får leva ute får ont i benen. En orsak till det är att lederna hos dagens tamgrisar inte klarar de påfrestningar rörelse i utomhusmiljö innebär, med nivåskillnader, hårda, leriga, hala och gropiga partier. Ytterligare exempel är korna, kycklingarna och hundarna. Produktions- och tillväxtinriktad avel har gjort att i mjölkindustrin är kornas juver så stora att kalvarna, när de får dia, kan ha svårt att hitta spenarna. Kycklingarna växer så snabbt att de får svårt att gå på grund av benproblem. Får de leva längre än de 5 veckor som är deras livslängd i kycklingindustrin blir problemen ännu värre. Kycklingarna är framavlade för att växa så snabbt som möjligt fram till slakten. De skulle ha små möjligheter att klara sig och leva ett bra liv någon längre tid i naturlig miljö. Bland hundraser finns det en mängd exempel på mer eller mindre extrem avel med negativa djurskyddseffekter som följd. En basset hound till exempel kan inte röra sig utan att släpa magen i marken. Text Linda Björklund ur Djurens rätt-rapporten Naturligt beteende. Förädlat material. Q-impuls har slagit rekord. Under första veckan i oktober spred han sin 500 000 spermados över världen. Den 12 år gamla tjuren är en stor favorit i internationell koavel, inte utan anledning. Q-impuls ger stora döttrar med bra kropp, brant fotvinkel, juverdjup, bra lynne och bra juverhälsa. Q-impuls är bland världens bästa för proteinproduktion om du kombinerar Q-impuls med tjurar som är positiva för juver så får du den bästa avkomman någonsin. Orden kommer från Viking Genetics, ett stort avelsföretag som ägs av nordiska bönder. Deras mål är att, citat, skapa bättre lönsamhet och välfärd hos lantbrukarna genom att ta fram världens bästa avelsmaterial till lägsta möjliga pris, slutcitat. Man måste nästan gratulera till deras extrema framgång. För 50 år sedan mjölkade korna i Sverige i genomsnitt 4 500 kilo var per år. Idag ligger den siffran på 9 500 kilo. Det innebär att bondens mjölktank dagligen fylls med runt 25 tetrapack per ko. Precis efter kalvning kan mängden vara den dubbla. Men det finns alltid de kor som är bättre och de som är sämre, trots att de lever i samma miljö. Och det är genom att tänja på den övre gränsen i det intervallet som mjölkbranschen det senaste halvseklet har avlat fram en ko med ständigt uppåtpekande produktionskurva. Det är även genom medvetet avelsarbete som äggproduktionen per höna fördubblats på 40 år och broilerkycklingar idag når sina 1750 gram i slaktvikt betydligt snabbare än för några decennier sedan. Men hur är det möjligt? Det är väl samma sorts djur ändå? Avelsarbete har förekommit så länge människan har styrt över djurens reproduktion. Innan detaljerad vetskap om nedärvningens principer fanns så korsades djur utifrån vad man såg. En stor ko plus en stor tjur blev en ännu större kalv. I slutet av 1800-talet ökade intresset för mer komplexa produktionsförmågor hos djuren som mjölkavkastning, tillväxthastighet och foderförbrukning. Sådana egenskaper är inte lika synliga och ibland kan de dessutom motverka varandra. Men ju mer kunskap man fick om hur genetiska anlag förs vidare, desto mer raffinerade blev programmen för att kartlägga djurens karaktäristika och systematiskt förändra deras kroppar. 1897 startade kokontrollen där svenska kors mjölkningsegenskaper registreras. Idag har mjölkindustrin en kodatabas som väger samman information om varje individs härstamning, produktion, hälsa, fruktsamhet, sjukdomar, tillväxt och köttkvalitet. Det finns även noggranna uträkningar av hur mycket av en egenskap som beror på arv och hur mycket som beror på miljö. Informationen är underlag för varje djurs avelsvärde, en uppskattning av hur bra den individens gener är jämfört med övrigas. Om man vill leva vidare som ko eller tjurkalv så gäller det att hävda sig genetiskt. År 2010 är djurens reproduktion ett projekt av närmast matematisk karaktär. Men för att nå Q-impulsnivå och bli pappa till tiotusentals döttrar världen över måste en tjur passera många utgallringssteg. Vi väljer ut kalvar från tjurar och kor som har höga avelsvärden. Sen tar vi ett blodprov på dem och genomför ett genomiskt test så att vi får deras DNA-profil. Utifrån det resultatet är det ungefär en av fem som vi är intresserade av att gå vidare med. Vi köper in de tjurkalvarna och föder upp dem i våra anläggningar tills de är könsmogna, säger Hans Stålhammar som är chefsgenetiker på Viking Genetics. Vid ett års ålder tappas tjurarna på sperma som används för insemination och den kalv som föds 9 månader senare blir ett kvitto på pappans värde. Men innan tjuren får sitt slutbetyg ska även hans dotter hinna föda en kalv som ska bli värderad. 5 år gammal blev Q-impuls upptagen i elittjurarnas skara. Det är de i dagsläget runt 20 tjurar som används vid över hälften av alla inseminationer av kor i Sverige. Risken för inavel är uppenbar, men enligt Hans Stålhammar undviks det med teknikens hjälp. Många inseminationer görs med datorstöd och på så sätt kan man se till att inte rekommendera att en ko insemineras med en nära släkting. Kvigan eller kons far, farfar eller morfar ska inte ingå i tjurens härstamning. Det är klart att det sker vissa misstag ibland, men generellt finns en noggrannhet, säger han. Inavel eller inte, någonting verkar vara på tok med mjölkkorna. För samtidigt som kurvan över mjölkproduktion stadigt pekar uppåt visar andra kurvor på baksidan av att förädla djurmaterialet så intensivt. De svenska korna blir till exempel inte dräktiga lika lätt idag som de blev 1975. Fruktsamhetskurvan har länge pekat nedåt. Korna är också mer hemlighetsfulla om sin fertilitet. Andelen kor som visar tydlig brunst, vilket ökar chansen att pricka rätt tidpunkt för inseminering, har sjunkit från 80-50% de senaste decennierna. Även kalvningssvårigheter och dödfödslar har ökat, likaså juverinflammationerna, mastit. Under ett år får 65% av alla svenska kor juverinflammation. Och förmodligen skulle fler få det någon gång om de inte slaktades i förtid. Det här beror på att vissa gener styr flera egenskaper. Det finns till exempel en ogynnsam relation mellan hög mjölkavkastning och resistens mot juverinflammation. Det vill säga, avlar man för hög mjölkproduktion så riskerar man att samtidigt avla för mastit. Samma avelsbetingade produktionssjukdomar gäller inom alla branscher. Broilerkycklingar är avlade att växa så snabbt att deras ledbråsk inte hinner med och en stor del lider av ständig smärta i benen. Man har även bedrivit intensivt urval för djur med hög aptit. Resultatet är en liten fågel som måste äta konstant. Fokus på stora bröstfiléer har ändrat kroppskonstitutionen så att djuren blir framtunga och ofta får svårt att gå. Inom grisuppfödning består avelsmålen idag framförallt av tillväxt. Djuren bedöms på hur många dagar det tar att nå vikten 100 kilo och hur tjockt sidspäcket är då. Samtidigt, avlar man för hög tillväxt på grisar så kommer ledproblemen på köpet. Kanske är djurens sjukdomar den enda broms som kan dämpa ropen efter mer mjölk, köttigare kött och snabbare tillväxttakt. Åtminstone verkar det så inom mjölkindustrin. Juverinflammationer kostar pengar. Kon måste kanske behandlas och mjölk kasseras. Och om korna inte blir dräktiga faller hela industrins affärsidé. Nödvändigheten har tvingat branschen att bromsa det ensidiga fokuset på kvantitet och idag omfattar avelsprogrammen även hälsomål. Hans Stålhammar tror att trenden med de vikande kurvorna har vänt. Det finns ju ett negativt samband mellan fruktsamhet och produktion. Men det finns tjurar som är bra på både mjölkavkastning och fruktsamhet. Det är de vi försöker identifiera. Dessutom lägger vi lite mindre vikt vid produktionen än vad vi gjorde tidigare. Mer än 50% av vårt avelsutrymme är nu hälsoegenskaper. Det har också att göra med kunskapsutveckling bland oss som jobbar med frågorna och med ny teknik, säger han. Han syftar främst på möjligheten att läsa av djurens DNA, något som vissa inom branschen kallar en revolution. Men det finns fler kommersiellt tillgängliga tekniker. Numera används till exempel könsorterad sperma för att minska antalet tjurkalvar. Det gör att sannolikheten för att få en kvigkalv är 90% istället för naturens 50%. Man kan även ägna sig åt embryotransfer. Viking Genetics äger tillsammans med Lantmännen en besättning som heter Nötcenter Viken. Där kartläggs kor och kvigors genetiska kvalitet. De djur som har högst avelsvärde används som tjurmödrar eller så kallade elitdonatorer för embryon. Korna blir inseminerade och efter befruktning spolade på embryon. Embryona fryses ner och säljs sen för runt 6 500 kronor över hela världen för att planteras in i andra kor eller kvigor. På så sätt kan de kor som anses genetiskt bäst få fler avkommor medan de billigare surrogatmammornas kroppar slits. Text Lina Flyrén. Och artikelförfattaren är veterinärstudent och tidigare reporter på Djurens Rätt. Naturligtvis. Djurens Rätt kräver att alla djur ska ges möjligheter att bete sig naturligt och få sina behov tillgodosedda. Det innebär att modersdjur och ungar, kor och kalvar, hönor och kycklingar ska inte skiljas från varandra tidigare än den naturliga tiden för avvänjning. Kor ska inte hållas uppbundna. Grisar ska ha tillgång till utevistelse med möjligheter att böka och beta. Inga hönor ska hållas i burar. Fiskar ska behandlas som de kännande individer de är och få leva på ett sätt som möjliggör att deras beteendebehov tillfredsställs. Ett förbud mot pälsfarmning ska införas. Möss och råttor ska få leva i sociala grupper i en komplex miljö där de kan få utlopp för beteendebehov som att röra på sig, sträcka på sig, söka efter föda, gräva, klättra och bygga bo. Hästar ska hållas tillsammans med andra hästar och ha tillgång till daglig utevistelse i hage med möjligheter att springa. Hästar ska få sitt födosöksbehov tillgodosett genom att få beta eller äta annat grovfoder, till exempel hö, då bete inte finns. Katter ska ha tillgång till utevistelse samt ges möjligheter att klättra och utföra jaktbeteende. Kaniner ska hållas tillsammans med andra kaniner och ges möjligheter att skutta och gräva hålor. Och alla kaniner ska ges tillgång till stråfoder som gräs eller hö. Rapporten Naturligt beteende – verkligheten kolliderar med djurens behov finns i sin helhet på www.djurensratt.se. Klicka på material och rapporter och kan också beställas på telefon 08 555 914 00. 4. Porträtt aktivist. BC blickar bakåt. Få har varit så betydelsefulla för djurrättsrörelsen i Sverige som Birgitta Karlsson. Outröttligt har hon i nära 4 decennier fört kampen för ett samhälle fritt från djurförtryck, bland annat som ordförande för djurens rätt 1977-1993. Nu väntar pension och fortsatt praktiskt djurrättsarbete med omplacering av hemlösa katter. Text Louise Cederlöf. Det kunde ha blivit något helt annat. Redan som 10-åring i Blekinge bestämde sig Birgitta Karlsson för att bli filmstjärna med siktet inställt på Hollywood. Nu blev det inte i La La Land som skådespelardrömmen till viss del förverkligades, utan i New York. Året var 1967 och BC, som hon kallas i djurrättskretsar, var 19 år gammal och hamnade på Sonja Moores teaterstudio. Det hela ledde till en roll off Broadway och till krogshower och pjäser i South Carolina och Tennessee. Men innan hon lämnade Sverige hade hon läst det kommunistiska manifestet. Och för att uttrycka det milt, det gjorde ett visst intryck. Så om dagarna i det sena 60-talets New York handlade om lösögonfransar, korta kjolar och glamour, så ägnades kvällarna i Allen Ginsbergs och andra beatnik-poeters sällskap åt politisk aktivism. På agendan stod förstås Vietnamkriget, dödsstraff, svartas rättigheter, feminism, Kuba och Che Guevara. I takt med att jag radikaliserades kom jag längre bort från filmstjärnedrömmen. Det var under den här tiden som jag började fundera på att vi slog ihjäl och åt upp djur. Jag åt min sista köttmåltid i september 1969 på ett plan över till New York, berättar Birgitta Karlsson, när vi ses timmarna innan hennes sista personalkonferens med djurens rätt. Att inlämma sig i ett borgerligt samhälle med lönarbete, barn och familj skulle ha fjättrat och hindrat det huvudsakliga målet, nämligen socialistisk revolution. Detta är också anledningen till att Birgitta Karlsson inte har skaffat egna barn. Hon säger sig aldrig ha förstått hur man som feminist kan göra det. Men hur blev det då djurrätt och inte människorätt? I början av 70-talet och hemma igen läste Birgitta Karlsson en psykologikurs som bland annat tog upp experiment på djur, något hon blev ordentligt tagen av. I samma veva snubblade hon av en slump över tidningen Djurens rätt och tog kontakt med organisationen. Sedan dess har det rullat på. Sommaren 1973 formades tidningen Djurfront i mitt huvud och jag blev aktiv i ungdomsgruppen. Organisationen var på uppgång och mitt engagemang i FNL-grupperna präglade min syn på gräsrotsaktivism. De flesta i styrelsen satt bara av mötena och det blev en strid mellan oss radikala och det mer Östermalmsbetonade gänget. Det finns knappast plats för att räkna upp alla frågor som Birgitta Karlsson drivit under sin tid i djurens rätt. Men slakten av sälarna måste nämnas. Och kampen mot djurförsöken, som var organisationens absoluta huvudfråga under lång tid, ligger henne varmt om hjärtat än idag. Dessutom var ordförandeposten hennes under åren 1977-1993, och det var under den här tiden som djurens rätt började arbeta med andra frågor, som pälsfarmning och köttkonsumtion. Eller som hon säger, jag accepterade och uppmuntrade det. Organisationens frontfigurer under 50- och 60-talet, Johan och Ellen Butch, var dock tveksamma inför utökandet av områden då det kunde decimera djurförsöksfrågan. De stod visserligen bakom mig och de andra radikala som ville förnya organisationen, men de skulle vända sig i sin grav om de såg hur stor plats veganismen har idag. Jag hade en medveten policy att inte gå ut och säga att alla skulle bli vegetarianer. Istället lyfte jag fram sakfrågan. Djurens situation skulle stå i fokus, inte folks matvanor. Det tycker jag fortfarande. Att vi går ut så hårt med det idag anser jag är ett strategiskt misstag, även om det naturligtvis måste lyftas. Bakgrunden till den här uppfattningen är Birgitta Karlssons övertygelse om att det är de kollektiva strukturerna i samhället som måste förändras. Man kan inte utgå från att förändringarna kommer från individen. Det är en process hos människor som leder fram till att man börjar reflektera över de här frågorna, och det måste man som organisation ta hänsyn till om man vill uppnå resultat. Om en köttätare får en lapp i handen av en ung, piercad människa där det står att han måste bli vegan, inte fan kommer han eller hon att bli medlem då. Vi måste koncentrera oss på djurens villkor om vi ska få med oss människor. Vi måste nå människor känslomässigt. På På frågan om vilka framgångar hon håller högst svarar hon med självklarhet det faktum att djurens rätt, som under lång tid var ensam aktör inom djurskydds- och djurrättsarbete, lyckades etablera djuretiska frågor i samhället. Idag finns en helt annan medvetenhet kring detta, en helt annan kunskap om djurens behov och beteenden och en helt annan acceptans för att djurens situation är viktig och allvarlig än vad som fanns för bara ett par tre decennier sedan. Ingen tidigare generation har vuxit upp med så mycket ifrågasättande av djurens förhållanden som de som växte upp på 80-talet. Och det var en direkt effekt av vårt arbete. Då fanns inga andra. Vi var den radikala rösten som fanns. Hon nämner också flera konkreta händelser. Som ändringen av djurförsökslagstiftningen 1978, då Sverige som första land i världen beslöt att satsa på alternativa metoder till djurförsök. Och förstås djurskyddslagen från 1988, då paragrafen om naturligt beteende infördes. Liksom inrättandet av djurskyddsmyndigheten 2004 och förbudet mot handel med sälprodukter 2009. Det finns naturligtvis många fler milstolpar, liksom det finns bakslag. Som att den unika djurskyddsmyndigheten blev så kortlivad. Att minkfarmsförbudet inte drevs igenom. Att hönorna inte slapp ur sina burar. Och att EU:s nya djurförsöksdirektiv knappast stärker djurens utsatta situation. Tom Regan pratar om att det behövs en ny empatisk människotyp för att befria djuren. Hur tror du att det ser ut om 50 år? Jag tror att han är idealist medan jag är realist. Men jag tror att den positiva utvecklingen som har skett de senaste decennierna kommer att fortsätta. Det är en process. Birgitta Karlsson tror också att de miljöproblem som världen vaknat upp till på senare tid kommer bli avgörande för om människor minskar sitt köttätande och för hur man föder upp djur. Men egentligen kan vi bara sia om framtiden, konstaterar hon. Vad som är än viktigare är att faktiskt försöka påverka djurens situation idag, här och nu. Och då pratar vi djurskyddsliga reformer. Det finns en obalans i djurrättsrörelsen kring detta. Man förstår inte att man inte bara kan utgå från sina egna visioner om framtiden, sin egen idé om hur det ska vara. Man måste se verkligheten som den är, se individerna, kompromissa och acceptera reformer. Jag skulle vilja säga att det är ett moraliskt imperativ att försöka påverka djurens situation idag. Ditt perspektiv är ju smått unikt. Ingen annan har 40 års erfarenhet av den här organisationen på det sättet du har. Vilken väg tycker du att djurens rätt ska ta nu? Vi måste fortsätta att utveckla det politiska arbetet och nätverkandet, det som Roger Pettersson såg till att vi lyckades med. Han har varit helt avgörande för djurens rätts utveckling och är väldigt allround. En annan stor utmaning är att samarbeta med handeln och med hjälp av media få dem att fatta djuretiska beslut. Det räcker inte att bara ha kampanjer där vi delar ut flygblad och samlar namn på protestlistor. Vi måste vara där makten finns, såväl i den politiska världen som i forskarsamhället. Vi skulle också behöva göra egna undersökningar i mycket större utsträckning. Slutligen, vilken väg tar du själv nu? Jag fortsätter arbetet med att placera om katter i Kattkommando Syd. Vi är förmodligen den största organisationen av det här slaget i Sverige. Vi säger aldrig nej till katter och vi avlivar aldrig. Men det är inte omöjligt att jag kommer att engagera mig i någon särskild djurrättsfråga framöver. 3 om BC. Håkan Jansson, djurens rättanställd sedan 1989. BC var oerhört engagerad och driven som ordförande. Hon bodde på kansliet, arbetade alltid och drev föreningen starkt framåt. Arbetsklimatet kunde vara tufft, men vi slet extra hårt för att vi såg upp till henne. Men när hon tvingade oss att plocka äpplen i kansliets trädgård eller stå och diska klockan 3 på natten på obetald övertid efter julfester och dessutom ersätta porslin om det gick sönder, blev vi arga. Personalfrågor var inte hennes starka sida, men hon var oerhört bra på att ta hand om de ideellt arbetande. Under styrelsemöten kunde hon plötsligt ta fram hantlar och lägga sig på golvet och börja träna, samtidigt som hon pratade på som om inget hänt. Allt skulle sparas och användas maximalt. Med tiden lärde vi oss att gå bakom hennes rygg och slänga när hon inte såg. Hon blev minst sagt arg när vi slängde hennes privata kläder i tron att det var gamla osäljbara loppisprylar. På hennes enorma pappershögar på kontoret satt lappar med måste sortera senast i april innan jag blir galen. 2 år senare kunde samma hög ligga kvar. 2 saker är säkra. Djurens rätt hade inte varit där vi är idag utan BC. Djurens situation i Sverige hade varit betydligt sämre om inte BC hade arbetat för dem. Det finns ingen person jag är så stolt över att ha samarbetat med. Odd F. Lindberg, som avslöjade den norska sälklubbningen och fick stöd av Djurens rätt. Birgitta Karlsson besitter alla goda egenskaper som en ledare ska ha, bland annat värme och empati. Hennes kamp för djurens välbefinnande, trots förföljelse och mordhot, är vida känd. Hon besitter ett orubbligt civilkurage och enorma kunskaper som varit grundläggande för hennes och organisationens kamp. Hon har vunnit stor aktning både nationellt och internationellt i såväl politiska som vetenskapliga kretsar. Det är inte för mycket sagt att hon under sin tid som ordförande la grunden för verksamhetens framgång och respekt. Mats Hellström, Socialdemokraterna, som toppar BC:s rangordning av jordbruksministrar under ordförandetiden. Utomordentligt skicklig opinionsbildare, sympatisk och trevlig. Hon hade förmågan och viljan att utgå från forskning och driva en seriös debatt, vilket gjorde organisationen trovärdig. Nordiska samfundet mot plågsamma djurförsök, Djurens rätts tidigare namn med Birgitta Karlsson, var tillsammans med Astrid Lindgren, Konsumentekot samt forskningen en av 4 inspirationsgrunder för mig som jordbruksminister. Jag tror inte vi hade kommit så långt inom djurskyddet som vi har nu utan dessa 4 komponenter. 5. Konsument. Gabriella testar. Curry Namnam. ICA har nyligen utökat sitt frysta vegosortiment under märket Gott liv. Bland tillskotten finns en vegansk grönsaksbiff som är smaksatt med curry. Grönsaksbiffen kostar 18,90 till 24,90 och väger 300 gram. Jag är tyvärr ingen superfan av grönsaksbiffar, men jodå, den är rätt god. Ett bra komplement till övriga produkter i serien. Smaklig Sverigepremiär. Vagamama, www.vagamama.se, med 90 restauranger runt om i världen, har slagit upp portarna för den första i Sverige, i Stockholm. Där serveras mat med inspiration från Asien, till exempel ris och nudelrätter och degknyten. På menyn finns en del vegetariskt och en del veganskt. Spännande och välsmakande, tycker testpatrullen. Och utmärkt skåpmat. Min bloggkollega Mattias på vegokoll.se har provätit Blå Bands nya påspulverprodukter chili sin carne och paella. Den första fungerar utmärkt som en bassås vars styrka man lätt reglerar själv. Paellan behöver däremot piffas upp med lite grönsaker eller oliver för att komma till sin fulla rätt. Men perfekt att ha liggande på lur i skåpet där hemma, bara att blanda ut med kallt vatten och koka upp. Pris cirka 17 kronor för en förpackning motsvarande 3-4 portioner. Bä och bu. Bä för Ridderheims delikatesser, som nu plockat bort alla produkter med gås och anklever från tvångsmatade djur ur sitt sortiment. Bä också för fackförbundet SKTF, som organiserar akademiker i kommuner, bolag, landsting, regioner och Svenska kyrkans stift, som erbjuder vegetarisk måltid som standard på sina utbildningar. Flera 100 personer deltar i utbildningarna varje år. Vill de ha annat än vegetariskt att äta får de beställa specialkost. Bu för Ekoturismföreningens resekoncept. Naturens bästa sinnliga upplevelser med ansvarsfull turism i skyddad natur. Konceptet sägs också handla om respekt för vilt. Okej för jämtländska iglonätter och kanotturer genom ängs- och hagmarker, varför man nu ska släpa kanoter där. Men med all respekt, lokala hamburgare, gjorda på vem då? Och besök i Björniden, ingen hemma får man hoppas. Hummerfiske i Kosterhavet och fågeljakt i Dalarna. Både respekt och hjärtlöst, långt ifrån ansvarsfullt, snarare sinneslött än sinnligt. färdigmat i julklapp. Eftersom utvecklingen i frysdisken verkar minst sagt fastfrusen, man kan inte tro att det är 2010, tänkte jag bidra till idétillväxten med en önskelista. Passar bra när jag jobbat 20 år, halva mitt liv i djurens tjänst, precis fyllt extra jämnt och det snart är jul också. Jag snackar färdigrätter här som man kör i mikron. Den enda veganska varianten i vår affär är Findus Marrakesh, falafel med couscous. Den har min sambo ätit till jobblunch varannan dag i 2 år. Det vore trevligt om det fanns mer att välja på. När Djurens Rätt i maj gjorde en demoskopundersökning tyckte över 40% av de tillfrågade att ett starkt argument för att de skulle äta mer vegetariskt vore att lättare kunna hitta bra produkter. Önskelistan är baserad på existerande rätter och helt realistiskt tycker jag. Eftersom det handlar om önskningar har jag inget pris att dela ut till det företag som vågar vara coolt, modigt och först med nya produkter. Fast när jag tänker efter så kanske Djurens Rätts utmärkelse Guldrottan väntar för världens bästa satsning. PS. Blanda bara inte in skummjölk, gräddpulver, animalisk buljong eller äggvita i rätterna. Det är inte schysst mot djuren. Och PS 2. Färdigmat är kanske inte den bästa maten, men någonstans måste man börja. Listan kan också ses som inspiration i vilket kök som helst, även hemma. Från familjen Davgård. Werners grillbit med bearnaise, romanabönor, röstipotatis och mild tomatsås. Använd vegobiff och gör vegansk bearnaise och mild tomatsås med havregrädde. Nytt namn, Gabriellas grillbit. Sojafilé med dinkel, brytbönor och tomat- och örtagårdssås. Använd vegofilé och gör en vegansk sås. Lövbit av sojakött, potatiskroketter, rödvinsås, romanabönor och vitlökssmör. Använd en god köttig biff och mjölkfritt margarin istället för smör. Och som jag har längtat efter en biff och sån där liten hård smaksatt smörbit på som smälter. Biff bearnaise. Använd Veggos goda burgare och vegansk bearnaisesås. Kåldolmar med potatismos och kryddig skysås. Vegetarisk färs, havremjölk i moset och vegetabilisk buljong i skysåsen. Och tomat och dijonpaj med körsbärstomat, soltorkad tomat, dijonsenap. Använd Tofulines färskost. Från Felix, ost och skinkpaj. Astrid och apornas carbonara-bitar och vegansk ost. Hej matföretagen! Om ni inte visste det finns det flera pizzerior i Sverige som använder sådana ingredienser och det går rätt bra. Mexikansk taco pie, Veggos taco färs och vegansk crème fraîche, sour supreme. Fettuccine alla condatina. Använd Anna Skippers sojastrimlor och gör en krämig vegansk ostsås. Pyttipannan. Använd gott vegokött. Thai-soppa, thai-bitar eller tofu. Sparrissoppa, använd havregrädde. Och från Findus, pasta bolognese med vegofärs istället för djurfärs, vegokyckling röd curry, Veggos kycklingbitar och havregrädde, tikka masala, thai-bitar och vegansk crème fraîche, sour supreme, champignonkrepp, havregrädde till stuvningen och era egna mjölk- och äggfria pannkakor, de finns ju redan. Southwest Cajun, sojabitar, het sojakorv och havregrädde. Köttbullar och mos. Använd vegoköttbullar och gör moset på havremjölk. Passa på att sälja in till SJ, för vegobarnen vill också äta köttbullar på tåget. 6. Kultur. Mitt skriv som hund. Anna Ringbergs debutroman fick goda recensioner under hösten. Boken tar namn efter hunden Boys, vars husse Lasse kämpar med sitt missbruk och sina grannar. Han älskar sin hund, men en dag försvinner Boys skadeskjuten ut i skogen. Flera recensenter uppmärksammade att Anna Ringberg i långa stycken ger sig på konststycket att skriva ur ett djurs perspektiv och lyckas väldigt bra med det. Varför valde du en hunds perspektiv? Det var nästan givet. Jag har ofta med djur i det jag skriver, för det känns lite tomt utan. Ungefär som mitt vardagsrum känns tomt ifall min hund inte är där. Hon är runt mig hela tiden, så jag kan studera henne, och det hade jag förstås nytta av när jag skrev. Var den här inifrån berättelsen svårskriven? Det är svårt att skriva en bok och få hela historien att hänga samman och förmedla det man vill förmedla. Men just med hundhistorien gjorde jag det lite lätt för mig. Boys råkar ut för en olycka och sen försöker han ta sig hem, och det blir mycket enklare för mig som författare när han bara tänker på de basala behoven. Vatten, mat, värme måste hem till Husse. På så sätt slipper man reda ut hur mycket han funderar över mer komplexa saker. Därför blev hundbitarna ganska sköna att skriva. Den här direktheten, medan de mänskliga relationerna var mycket mer tilltrasslade och jobbiga att bena ut. På vilket sätt hade boken blivit annorlunda om Boys egen berättelse inte hade funnits med? Rent berättartekniskt är det mest han som drar historien framåt. Genom honom kunde jag också lyfta fram en mer direkt och okomplicerad relation. Utan den hade historien blivit mer nedslående. Så hunden har flera funktioner, och man kan nog säga att han håller samman allt. Ja, om han inte varit med hade det nog inte blivit någon bok. Då skulle jag få tänka ut en annan historia. Text Mikael Mildén. Recensioner. Grisar byggde landet. Världskråkan av Lennart Sjögren, Kabosadikt 2010. Lennart Sjögren är inte bara konstnären som driver lantbruk i sina hemtrakter på norra Öland. Han är också en av Sveriges mest etablerade poeter, som efter sin debut 1958 har mottagit en rad priser och blivit läst av många. Det är alltså en betydande litterär händelse när Kabosa-böcker nu ger ut ett urval av hans dikter med djur som tema från 1972 fram till idag. Att läsa Världskråkan är att gå på upptäcktsfärd med en iakttagare av stora mått. Lennart Sjögren ser naturen och är en lyriker med sinne för detaljer. Samtidigt får jag ganska snart känslan av att djuren i den här poesisamlingen inte riktigt finns till för sin egen skull. Snarast blir deras liv eller uppenbarelse en spegling av något i människans liv. Inte sällan blir det en bild av kamp, konkurrens och kyla. Ofta är det vackert, men utan den närhet till djuret självt som jag hade hoppats på. När jag börjat misströsta och känna mig främmande för Lennart Sjögrens poetiska uttryck skakas jag plötsligt om av två dikter där själva relationen till det mänskliga samhället träder fram. I dikten Älg står Lennart Sjögren upp som insändarskribenten, aktivisten. I skogen talar ingen om slakt, alla talar om viltvård. Männen vänder sina vapen mot dem som inga har. Här finns skadskjutna djur som står och förblöder i snåren när jägarna kliar sitt kroppsfett och söker skjutläge. I denna kamp uppstår också identifikation mellan betraktaren och villebrådet. Det är en känsla bortom det intellektuella. Den går som en kula rakt in i inälvorna. I den långa dikten Grisen möter vi grisen som ekonomisk enhet och som individ vid födelsen, i transporten och i slakten. Och här tronar Sverige i bakgrunden. Så är du också en faktor att räkna med i svensk livsmedelshantering idag. Du har din del i sommarstugebyggandet och småbåtsägandet, fyra veckors badet, husvagnen och det tunna välståndet. Det är en annan bild av köttnormen, av den fundamentala betydelsen av våra djurfabriker idag. Fyllda av liv, men genom döden en del av vår välfärd. Lennart Sjögren tycks vilja säga att grisar byggde detta land, och det är en bild vi oftare borde bära med oss. Thrillerartat om mat. Döden i grytan av Henrik Ennart och Mats-Erik Nilsson, ord från 2010. Döden i grytan börjar som en thriller. En äldre kvinna står åtalad efter att i flera år ha bakat bullar hemma i sitt kök och sålt på Frälsningsarméns kafé utan att ha haft tillstånd. Därefter blir det både spännande och skrämmande läsning. Boken täcker in det mesta som rör vår mat, från storföretagens plastlådor med näringsfattig mat till hur bakterier sprids bäst där man tror det är som säkrast. Särskilt intressant är det just när matsäkerheten lyfts fram. Företag satsar otroligt mycket på hygien, fast det verkliga problemet är matens dåliga kvalitet, en massa tillsatser och uteblivna vitaminer. Resultatet är ökad ohälsa. Djuren då? Jo då. Vi får till exempel läsa om framavlandet av kycklingar och att det år 2007 i Sverige kasserades 1 miljon kycklingar som under sina månadslånga liv hann bli så sjuka att de inte gick att äta. En del hade till och med hunnit utveckla tumörer. Just nu, medan du läser detta, uppskattas 4 miljarder slaktkycklingar världen över lida av benfel, medan 0,5 miljard är förlamad av smärta. Författarna skriver om hur grisuppfödningen expanderat enormt i Polen, hur laguner med exkrementer, urin, blod, dödfödda kultingar, bakterier, tungmetaller och antibiotika jäser ihop och frigör giftiga gaser. Nya sjukdomar breder ut sig i djurstallarna och antibiotikamängden per djur har ökat rejält också i Sverige. Luftrörsinfektioner ger grisar hög feber, andningsbesvär och blodig fradga. Kapitlen om alla bakterier och virus som florerar överallt är skrämmande läsning. Dagens djuruppfödning är orsak till mycket skit i vår värld, antagligen även vinterkräksjukan visar sig. Störst hälsofara är kanske ändå inte de skadliga ämnen vi får i oss, utan de nyttiga ämnen som inte längre finns där på grund av ensidig konstgödning. Visste ni att en morot har förlorat nästan hälften av mängden järn sedan 1940? Och att man nu måste äta 10 morötter för att få i sig samma mängd koppar som då fanns i en morot? Det här är en viktig bok och alla som äter borde läsa den. Köp några stycken och ge bort i julklapp och tappa inte hoppet. Satsa på bra, snäll och ekologisk mat istället för döden i grytan, skriver Gabriella Terneborg. PS. Frälsningsarmén kvinnan då? Jo, hon slapp åtal men bakar nu sina bullar i ett godkänt kök. Artikel 7. Debatt. 3 miljoner oskyldigt dömda. Jag har just sluppit ur fängelse. 4 månader på öppen anstalt. Det är aldrig roligt att bli frihetsberövad, men vissa fångar har det betydligt värre, trots att de inte ens brutit mot någon lag. Sveriges grisar. 3 miljoner föds upp och slaktas varje år. 99% av dem får aldrig gå ut i solskenet. I kontrast till intagna i fängelse som enligt lag har rätt till minst 1 timmes utomhusvistelse per dag. I november förra året avslöjade Djurrättsalliansen och Sveriges Radio förhållandena i grisindustrin. Trånga boxar, kala betonggolv, djur som ligger i sin egen avföring. Frustrationen och stressen driver somliga att äta på sina artfränder. På den anstalt jag suttit, Skenäs i Norrköping, erbjuds vi aktiviteter, studier, jobb i snickeriet eller i trädgården. Den enda aktivitet grisarna har är att äta 2 eller 3 gånger om dagen. På grund av sysslolösheten utvecklar de beteendestörningar som att bita varandra i svansen. Det är bra att fångar i Sverige har rättigheter, men jag tycker inte att det är rimligt att vi dömer miljoner grisar till livstidsfångenskap och därefter en brutal död för brott som de inte har begått. Lösningen är enkel. Låt oss sluta äta kött, skriver Martin Smedjeback, fredsaktivist, dömd för en icke-våldsaktion vid en vapenfabrik. Nästa nummer kommer i mars 2011. Tidningen finns också som pdf-dokument och vi upprepar telefonnumret till redaktionen 08 555 914 30. Här är Djurens rätt nummer 4 2010 slut.